Ja, jag tänkte prata lite om hur man ska göra sluta röka-kurser. Och jag har inte speciellt stor erfarenhet av det själv. Men jag har gjort det några gånger. Och
Därför skimmer det som just
ja, jag kan dela med mig av det som jag har hittat. Och jag hoppas att det ska kunna vara till nytta. Men vi kan ha en bön innan vi börjar. Himmelske far, jag vill tacka dig så mycket för att vi får samlas här och vi får gå igenom det här ämnet om att sluta röka och hur vi ska kunna hjälpa människor med det. Jag ber att du ska vara här med din ande, att vi ska kunna lära oss saker som vi ska kunna ha nytta av för att hjälpa människor till en bättre relation med dig. Och jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi slår upp till första Korinthierbrevet 6. Och vers 19 och 20. Så står det några välkända texter där. Paulus säger: Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Ja, så det är viktigt hur vi tar hand om vår kropp för att det är den helige andes tempel. Och det här utformningen på sluta röka-kursen är egentligen ursprungligen, vad ska man säga, det som jag har lagt upp det, är egentligen för personer som jag studerar Bibeln med och som har problem med att röka och som man då kan hjälpa till att sluta att göra det för att kunna ära Gud i sin kropp. Så, men det här är det här med att sluta röka är förstås en liten del, men det är fortfarande en del i vårt budskap om hälsa och som är viktigt i de tre änglarnas budskap för att man ska kunna ära Gud i allt som man gör. Jag kan berätta lite historia om den här sluta röka-kursen. Den kallades för 5 Days Stop Smoking Class, eller 5 Days Stop Smoking, och den utvecklades av en man som hette Arthur Weaver. Och jag hittar inte det exakta årtalet, men kanske för 20-30 år sedan, något sånt. Och Arthur Weaver var en cancerkirurg i Amerika. Och han var ett geni, om man får uttrycka det så. För vad han gjorde var att han byggde ett sluta röka-program helt på tanken om seger över synd. Alltså, han såg rökningen inte som ett medicinskt problem, till exempel som någon sjukdom som människor bara får och man måste behandla det med någon medicin. Utan han såg det ur ett bibliskt perspektiv. Han var adventist, ja. Precis. Och jag tror att han lever fortfarande idag. Men ja, jag läste en del om det här inför förberedelse för kursen som jag hade i höstas. Och då läste jag att jättemånga, till och med läkare och i så här tidskrifter, de talar om rökningen som om det var en sjukdom som man kan behandla med viss medicin. Och man säger ja, man lyckades inte behandla det, så man får använda lite starkare doser för att kunna få bukt med det här. Alltså man talar om det som om det är precis som vilken sjukdom som helst som inte går att hjälpa. Men det här programmet är inte tänkt så, utan det handlar om, ja, det är ett renodlat så kallat cold turkey-program. Har ni hört talas om det? Cold turkey, det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag tror att det kommer ifrån det här beroende, när man är beroende utav någonting, en substans, och man inte får det, så blir det, får man abstinensbesvär och man kan få, ja, vad heter det, gåshud och lite sånt, vad heter det, ja, färgen blir inte lika mycket färg. Och därav så kommer det, ja, ungefär. Och så jag tror därifrån så kommer det här namnet cold turkey. Att man slutar direkt tvärt utan några direkta förberedelser. Och faktum är att 90% utav alla som slutar röka gör det på det här sättet. De slutar direkt. Nedtrappningsmetoden är i princip värdelös. Det är ingen som lyckas genom det, utan 90% utav alla som slutar röka i världen gör det genom den här så kallade cold turkey-metoden. Och programmet som Arthur Weaver utvecklade innefattar en hel livsstilsförändring. Det är inte bara att man slutar röka, men det innebär att man avlägsnar andra droger som alkohol, koffein och nikotin i alla former. Så inte så här nikotinplåster och tuggummi och allt sånt avlägsnar man också. Och sen så ersätter man det med bra vanor istället, med motion, med dricka vatten och hälsosam vegetarisk kost. Så det är en hel livsstilsförändring som det här innefattar för att kunna vara så framgångsrik som möjligt i att sluta röka. Och framgången i det här programmet beror helt och hållet på hur pass troget man följer programmet. Det är 100% garanterat att fungera så länge man håller sig till programmet. Men det kan vara svårt förstås ibland. Men vi ska titta på de här olika problemen. Det är viktigt när man tittar på att sluta röka, att man identifierar vilka problem som finns. Och man kan indela det i 4 stycken problem. Och det första problemet är, alltså som rökare har, det är det neuromuskulärt problem. Ja, som rökaren har det. Som man behöver ta itu med när man ska hjälpa dem att sluta röka. Och det första är ett neuromuskulärt problem. Och vad betyder det? Jo, den genomsnittsrökaren tar 82 000 bloss per år. Alltså, de gör en handrörelse som de blir vana vid. Och det sätter djupa spår i hjärnan. Och det här är ett av de problemen. När de slutar röka så vet de inte vad de ska göra med händerna. Vissa saknar inte kanske lika mycket nikotinet som de saknar att göra den här rörelsen med händerna. Att ha någonting att göra. Eftersom det har satt så djupa spår. 82 000 bloss per år. Då kan man förstå. Man gör någonting 82 000 per år. 82 000 gånger per år. Då sätter det djupa spår. Det andra problemet är det fysiska beroendet. Förstås nikotin som har satt sig i kroppen. Och många andra kemikalier som finns i cigaretterna. Det tredje är ett psykologiskt problem. Och det är snarare ett problem med viljestyrkan. Ett andligt problem, om man vill uttrycka det så. Och det här är det som jag vill fokusera på mest. Ni vet, det som vi har att erbjuda. Varför ska adventkyrkan göra sluta röka kurser och så här? Varför kan vi inte lämna det åt doktorerna och läkarna? Och det är helt enkelt för att det finns ett andligt problem i det här. Det finns Läkarna kan fixa de här neuromuskulära och fysiska beroendet, men de kan inte fixa det här andliga problemet. Det är om viljan. Och det är inte så enkelt att man bara kan behandla det med mediciner. För att rökaren gör, varje gång han tar ett bloss så gör han ett medvetet val att röka. Och det är alltså den viktigaste faktorn i att sluta röka, det är viljestyrkan. Så det är det största problemet. Sen så är det en liten annan som inte direkt är ett problem, men som jag satte här, det är bieffekter. Eller abstinensbesvär kan man väl säga.
Men det är något som man kan hjälpa med under kursen?
Ja, precis.
Ett problem?
Ja. Exakt. Det är alltså när de börjar sluta röka. Så den här kan vi sätta inom parentes. Men vi kommer titta på lite lösningar på det. Det neuromuskulära och alla de här ämnena vill vi ändå arbeta med i den här sluta röka kursen, och den går igenom det, den täcker alla de här områdena. Och första, eller vad ska man säga, programmet, jag kan säga lite om det först. Programmet går ut på att man träffas en halvtimme varje dag 5 dagar i rad. Och det är viktigt att det sker 5 dagar i rad, för att det är jättestora kamper. Speciellt de 3 första dagarna är de absolut svåraste när man ska sluta röka. Och då behöver man den här regelbundna kontakten. Och man behöver träffas och peppa varandra. Så 5 dagar i rad träffas man. Och vi ska gå igenom vad som kommer hända under den första dagen. Är att man pratar om de här problemen och man pratar om lösningar på problemen. Jag kan dela ut den här till er. Det är kursen som jag har, så den kan ni få behålla om ni någonsin skulle behöva göra något sånt program själva. Där har jag har översatt det ifrån Louis Torres, ett material som vi fick på Arise, och sen så har jag lyssnat på Arthur Weaver och det han säger och tagit in lite andra tankar och idéer. Men så där ser de ut, och då ser ni på första dagen så handlar det om problemen och sen så lösningarna. Så det neuromuskulära problemet, hur ska man lösa det här? Jo, lösningen är helt enkelt att ersätta den här vanan med händerna till något annat. Och det bästa är vattenflaskan. Man ger dem en vattenflaska och den här ska de använda när de, så fort de känner det här behovet, så ska de dricka. Och varför är det också viktigt? Jo, för att det fysiska beroendet, hur ska man lösa det? Jo, man måste spola ut de här kemikalierna så fort som möjligt ur kroppen. Och då är vattenflaskan också jättebra. Deras njurar ska känna det som om det vore julafton. De kommer bara, ja, ska rensas helt och hållet. Och ni ser en annan, ja, den här rensningen, det innebär att avlägsna de här substanserna. Och första dagen blir en av de, då blir det en, vad vill man kalla det, en fruktfasta. Det bästa är kanske att göra en hel vattenfasta, men det kanske inte så många är redo att göra. Men åtminstone fruktfasta, att man bara äter frukt under en hel dag. Juicer, massor med vätska, så att man ska få i sig så mycket som möjligt för att kunna rensa ut de här kemikalierna i kroppen. Sen, ja, hinner inte gå igenom alla saker som man ska göra. Men för det här psykologiska problemet så handlar det om ett beslut. Och där kommer det så kallade kontraktet in. Om ni ser ert blad där, om ni vänder sida, då ska det finnas ett kontrakt. Sluta röka kontrakt. Och där ser ni att personen, ja, jag använder det, att de får skriva på ett kontrakt helt enkelt och säga att nu bestämmer jag mig för att sluta röka. För det är det svåra. Liksom, många kanske kommer och de liksom säger att ja, men jo, någon gång i framtiden vill jag sluta röka. Men ni vet hur det är när man ligger och sover. Så ringer väckarklockan och man har den där snusfunktionen. Och så tänker man, ja, men någon gång ska jag gå upp. Men inte just nu, oj vad jobbigt det är. Ja, men jag lovar, man har ju tanken att jag ska gå upp någon gång. Så trycker man på snus och så när det ringer igen så bara, ja, men nej, men en gång till bara. Och sen är det ju så pass tur att med sömn så till slut så är man utvilad och man behöver inte mer sömn. Så då vaknar man till slut. Men med cigaretter är det inte så. Utan det här beroendet, det är ett beroende som alltid kommer att vara där. Så man kommer aldrig få nog utav det, om ni förstår. Så därför så, det enda sättet att verkligen sluta med det är att bestämma sig. Man måste själv säga, nu, det här datumet, det är därför jag skrivit datum på det här kontraktet. Det här datumet, då slutar jag röka. Och de får skriva på det, de får signera det, de får ha något vittne som också ser det, som du själv skriver på det. Och det är för dem själva mest, att de ska se att det här är ett beslut, ett bestämt beslut, att jag vill sluta röka.
Ska man be dem att göra det, att de börjar idag eller imorgon? Eller?
Idag? Nej.
Det ska vara just idag.
Ja, alltså, eller... Ja, precis. I alla fall i kursen som jag har. Det är första dagen, direkt när de kommer dit, det är då som de beslutar sig, nu ska jag sluta röka. Och det här är ganska chockerande för vissa. Jag vet att många tänker sig, 5 dagar sluta röka kurs. Ja, då om 5 dagar så kommer jag sluta röka. Mm. Det är inte så som är tanken med det här programmet, utan det är första dagen när de kommer dit, då slutar man röka. De resten av 5 dagarna så behandlar man abstinensbesvären. Så jag vet att en kvinna som var här i höstas, hon var väldigt chockerad över det. Hon hade kommit dit och tänkt det här att ja, om 5 dagar så ska jag sluta trappa ner lite grann. Men så gav jag det här kontraktet och hon var liksom, ska jag sluta idag? Och ja, så pratade jag om, jag berättade en berättelse om, ja, hon gick med på att skriva på det här. Och sen kommer vi till nästa del då. Efter kontraktet så säger jag så här. Grattis! Du är nu en icke-rökare. Se dig själv som en icke-rökare. Och som en icke-rökare så behöver du inte längre cigaretter. Eller hur? Och... då frågar de, har du cigaretter på dig? Har du cigaretter med dig? Och då kan du lämna dem här och nu, för du behöver inte dem längre. Du är en icke-rökare nu. Och då börjar kampen för dem. Det var en kille i Malmö som jag gjorde det här med. Och han var 15 år gammal. Han hade just köpt eller fått ett cigarettpaket nytt. Han hade bara rökt en enda cigarett. Så det var helt nytt. Oj, oj, oj. Ni förstår inte vad det innebär. Jag förstod inte vilken kamp han gick igenom. Men han låg där och vred sig. Han sa, nej, du förstår inte. Jag kan ge det till mina kompisar. Men vad som helst, jag kan inte bara lämna det till dig. Och han var helt ifrån sig. Och jag gjorde ingenting, jag bara satt där och han hade ställt det framför sig. Och jag tog det inte från honom, utan han låg där och nej, men åh, du förstår inte, åh, varför kom jag hit, varför lämnar jag inte det hemma, och alla de här sakerna gick han igenom och kämpade. Och sen så berättade jag för honom att men är det här, han sa liksom, kan jag inte ge det till mina kompisar? Och så här, men vill du verkligen ge det till dina kompisar? Då kommer ju de att få den här hemska sakerna i sig. Och så jag resonerade verkligen logiskt med honom. Titta på det här paketet, vad står det på den? Och vad står det på paketen? Rökning döda, rökning, jag tror på det här paketet så stod det, rökning leder till en långsam och plågsam död. Eller något sånt där. Så jag bara, ser du att det här är någonting som kommer gynna dig? Någonting som kommer ge dig sann glädje? Och han liksom så här, jag vet inte varför det är så svårt att göra det. Och han fattade beslutet där och då, nej, nu får det vara nog. Och han tog och knycklade ihop paketet. Och sa, nu är det gjort. Så det här är och det var en stor seger för honom. Samma sak med den här kvinnan som jag träffade i höstas. Hon stod inför den här kampen också. För hon hade också köpt ett paket precis. Och hade kommit med det. Och hon sa samma sak. Men du, kan jag inte ge det till min granne? Hon vill också sluta röka. Så bara, ja men... då kanske det är bra att du inte ger det till henne, föreslog jag. Och sen berättade jag den här berättelsen om killen i Malmö som jag hade träffat. Och hon fattade beslutet väldigt tvehågset, men hon sa det okej. Okay. Så plockade hon upp det och gav det till mig. Så efter ett tag så frågade hon, vad kommer du göra med det då? Så jag sa att jag kommer att förstöra det. Oroa dig inte över det. Ja, det var det. Jag hade tänkt att ta lite bilder utav det för nästa sluta röka kurs. Som jag skulle använda det för.
Alla, många mejl till pastorn.
Ja, alltså det luktar fruktansvärt.
Va? Du har inte kvar det?
Nej, jag förstörde det. Jag har bilder på det. Ja, jag försökte. Det var därför jag sparade dem. Men han fungerade inte. Ja. Så.
Men alltså tar de med sig cigaretter till slutet?
Ja, alltså de tänker ju att... Ja, de har ju med sig dem i väskan överallt där de går. För att de
tänker att de ska sluta fem
dagar. Ja, och så det är lite överraskningsmomentet där som man vill spela på. För att göra det till ett mer beslutsamt beslut.
Det är också en praktisk manifestering av sitt beslut som ger jättestor kraft i den. Det är som dopet.
Mm.
Det är yttre handling för något som hänt i vårt hjärta. Det är något.
Ja, precis. Och det var just det som hände med den här kvinnan. Jag frågade liksom henne, har du varje dag? Så här, har du rökt någonting idag? Och hon liksom, nej, du har alla mina cigaretter. Lite, alltså, jag har inte köpt några mer för det. Alltså, och det sa den här killen i Malmö också. Han sa att nej, jag har förstört ett cigarettpaket. Jag kan aldrig gå tillbaka. Jag kan aldrig förlåta mig om jag skulle börja röka igen. Så det är ett jättekraftigt beslut att de får göra det. Att de får liksom lämna ifrån sig det här och slänga bort det. Och därför är det bra att man får det så fort som möjligt. Sen så för att motivera dem ännu mer så är det jättebra också att prata om fördelar förstås, och fördelar med att sluta och nackdelar med att fortsätta, om alla sjukdomar och sånt, alla som dör utav det. Och det är bara i Amerika är det 1200 personer som dör varje dag av rökrelaterade sjukdomar. Alltså det är enorma siffror. Allt det här står i ert program. Sen så, vi vet att det är ett andligt problem och vi behöver andlig hjälp för att kunna verkligen få seger. Och bibellöften. Det finns ett bibellöfte som jag vill läsa i Filipperbrevet kapitel 4 och vers 13. Och det står så här: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och till de som är med på kursen så ber jag dem att upprepa det här. Att säga det. Att tro på det. Speciellt de personerna som man har studerat Bibeln med, så är det här väldigt effektivt. Väldigt hjälpsamt för dem. De kan söka hjälp ifrån Gud. De kan be till honom. Och de kan klara av allt i honom som ger dem kraft. Och sen en annan sak för att hjälpa motivationen är att säga de här orden: jag älskar att vara rökfri. Om ni tittar på kontraktet så står det i slutet där: jag älskar att vara rökfri. Och det är lite en motivation för dem att inte se det som: åh, jag får inte röka, jag får inte röka. För om man gör det, då kan det kännas väldigt negativt och det känns som att det blir outhärdligt. Men istället så vill vi försöka få de här att tänka på de positiva sakerna. Jag kommer älska att vara rökfri. Så om de säger det tillräckligt många gånger så börjar de till slut att tro på det själv. Ni vet, det är sant att ord följer på våra tankar, men det är också sant att tankar följer på våra ord. Så om man säger någonting tillräckligt många gånger så börjar man till slut att tro på det. Och det här är någonting som är sant. Någonting som de kommer att älska. Men de tror inte det i början för att den här drogen har lurat dem. Så, och sen så en sista sak är också att bygga upp självförtroendet. Ja. Så jag kan skriva upp det. Vi gör så här. Det är kontraktet, bibellöften, eller fördelar och nackdelar. Bibellöften. Jag älskar att vara rökfri. Och självkänsla. Många, många rökare, eller de alla rökare i princip, vet att det är fel att röka. De vet att det är dåligt. De vet att det skadar dem. De vet allt det här. Och de har oftast en dålig självkänsla. Och de känner att jag är inte värd det. Jag är inte värd. Det är inte värt det, för jag är en sån dålig människa. Så det är inte värt att jag förbättrar mitt liv och sluta röka. Jag har ändå misslyckats med allting. Och den här känslan behöver man få bort för att hjälpa dem att motiveras till att sluta röka. Att se att de är värda det. Det är värt att göra det. Och de kommer få ett mycket bättre liv. Och de har ett värde som individer som Gud kan ge dem. Om vi... Det är en sak som jag ska vilja visa också. På dag ett, om vi går tillbaka dit igen, så är det när vi handskas med det fysiska beroendet, så är det några saker som man behöver göra. Och det starkaste i det här fysiska beroendet, det är att man får sug. Rökaren får sug, de får enormt kraftiga sug. Att jag vill verkligen, verkligen ha en cigarett just nu. Och de här sugen håller i sig i 3 minuter ungefär. Och sen går de över. Och det är hoppfullt. Men under de här 3 minuterna så kan det vara väldigt, väldigt svårt att stå emot. Och då finns det lite vapen som man kan använda mot suget.
Går det ner normalt efter 3 minuter?
Ja, det gör de. Så efter 3 minuter så är det över. Oftast. Om ni tittar på första sidan här. Jag kan bara tjuvkika här på din. Då ser ni att det står 16 vapen att döda ett sug med. Och inget sug kan överleva allihopa. 100% garanterat. Om man går igenom alla de här så kommer man inte att känna ett sug. Det svåra är viljan, återigen.
Då har det gått 3 minuter.
Ja, det har minst gått 3 minuter. Om man har gjort allt det här. En del handlar om att distrahera sig själv. Att inte tänka på cigaretterna. andra saker är effektiva. Till exempel då, ta 5 mycket djupa andetag. Det hjälper också att rensa lungorna. Och då är det liksom man ska andas med magen, man andas in så mycket man kan. Och sen andas man ut. Så det brukar jag gå igenom med dem också, de här andningsövningarna, att andas ut med magen och sen in också. Så får de göra det, 5 stycken sådana djupa andetag. Drick vatten eller juice, ett glas vatten. Gör lätt gymnastik, rask promenad. Motion är alltid en av de bästa exemplen. Ett varm och kall dusch. Man kan inte röka i duschen, så det är, det är ett effektivt sätt. Räkna baklänges från 100. Borsta tänderna med mintandkräm. Gör stretch och vilövningar. Tugga på selleri och morotstavar. Tugga på oskalade solrosfrön. Och därför brukar jag ge alla dem som är på kursen, jag brukar ge dem de här sakerna så att de får dem direkt. Så jag köper in frukt, jag köper in en vattenflaska, jag köper in solrosfrön. Och tuggummi, morotstavar, alla de här sakerna köper jag in så att jag ger det till dem direkt på kursen. Då har de inte en ursäkt att säga att men jag hade inget sånt hemma. Så då får de allt det där. Och det kan hjälpa jättemycket. Ring en vän. Jätteviktigt att de själva tar kontakt med en vän som kan stödja dem i det här. En helst icke-rökare eller en som också försöker sluta röka. Som kan vara ett stöd och uppmuntra dem. Och så fort de känner att nej, nu är suget för stort, då kan de ringa direkt till den personen. Drick ett glas mjölk, upprepa jag älskar att vara rökfri och komma ihåg att det är drogen som får dig att känna dig så här. Det är inte, du vet, ett stort problem som rökare har är att de känner att det är på grund av att jag saknar den här drogen som jag känner så här. Och visst kan det vara så, men egentligen den stora orsaken till att de känner som de gör är för att de har haft den här drogen i kroppen. Så det är så här kroppen känner egentligen. Det är bara att drogen bedövar deras riktiga känslor. Så det är viktigt för dem att komma ihåg det. Och det är, så när man mår dåligt och så här, så ska man skylla på drogen. Man ska anklaga och förbanna den hur mycket man vill. Men det är den som är problemet. Inte att jag inte får drogen. Sen ska ni få göra ett litet praktiskt experiment här. Vi ska få ett gummiband var.
Titta på klockan. Ska man sitta på klockan?
Ja, det ska man göra. 3 minuter.
Och bara hålla ut.
Och bara hålla ut.
Det är mycket jobbigt.
Ja. Okej, men man kan ju prova olika. Men här så ser ni. Man tar ett gummiband. Sätter runt armen. Och varje gång man känner ett sug, så snärtar man sig. Det gör ont i början. Och det ska göra ont. För tanken är den här. Att när rökaren känner suget, så får de association, de här välbehagliga associationerna. Att nu sitter jag och röker den här cigaretten och det är så underbart. Men vad vi vill göra är att få dem att ha en negativ association med suget. Och det kan bara göras genom att ersätta de här djupa spåren i hjärnan med något negativt. Så varje gång man känner ett sug, så snärtar man sig så så gör det ont. Och efter ett tag, så undermedvetet, så förstår kroppen att det här suget, om jag börjar känna det suget, då kommer jag också att få känna den här smärtan. Så det blir en negativ association till det. Det är något som han Arthur Weaver sa, att det är många som har klarat sig just på den, på grund av det här gummibandet. Att det har hjälpt dem jättemycket. Ja. Ja, just det. Ja, han gick runt med den hela tiden och hans arm var helt röd. Men det handlar inte om någon självplågeri, utan det handlar om att försöka associera det med någonting negativt. Så titta på klockan, tugga på tandpetare. Och sen alla de här sakerna kan hjälpa. Och om man går igenom alla dem, så kan jag garantera att ett sug, man kommer inte att falla för det här suget. och upprepa bibellöfterna. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ja, så det var det. Sen så kan vi prata lite om bieffekterna. Eller biverkningarna. Eller abstinensbesvären. Men vad som händer är att de första 3 dagarna, som sagt, det är de absolut svåraste. De kommer inte kunna tänka klart, de kommer kanske ha huvudvärk, de kommer ha ont, de kommer inte kunna koncentrera sig överhuvudtaget. Och det är bra att de känner sig så. För det visar att kroppen håller på och vänjer sig vid att inte leva med den här drogen. De tror att de kommer gå igenom ett, rent ut sagt, helvete kanske i början av de dagarna. Men om de håller ut de 3 dagarna så kommer det bli mycket, mycket lättare och de här abstinensbesvären kommer att försvinna. Så, ja. På dag 2 där så står det om abstinensbesvär, huvudvärk, spänningar i nacken, kramper. Det här är sånt som kan hända, det behöver inte hända. Nervositet och lättretlighet, letargi, alltså övertrötthet, och sömnlöshet och upptäckt av magsår. Sådana saker som cigarettröken har dämpat förut. Och dag 2 går vi också igenom dolda minor. Gamla rutiner som de har haft. Det handlar helt enkelt om att inte utsätta sig för frestelser. Och koffein, alkohol, andra nikotinpreparat kommer att göra att det blir mycket, mycket svårare att stå emot frestelsen att röka. Så därför det finns en väldigt fysisk koppling mellan till exempel kaffe eller koffein och cigaretter. Kaffe och cigaretter, de går alltid ihop tillsammans. Som Arthur Weaver sa, som kärlek och äktenskap. Så, och varför är det så? Jo, för att kaffet är uppiggande medan cigaretterna är nedlugnande. Och det är en konstgjord reaktion på nervcellerna som skapas. Först den ena blir uppiggande och sen så blir man lite så här orolig och nervös, så behöver man ha en cigarett så att man lugnar ner sig igen, och så blir man för slö så behöver man kaffe igen för att pigga upp sig och komma igång. Så det blir en sån här berg- och dalbana som är väldigt negativ, och de triggar varandra. Så ska man sluta med den ena så behöver man sluta med den andra också, för att vara på den säkra sidan. Och jag vet att det var de damerna som var här, kunde inte göra det. Jag ringde till en av de damerna. Hon hade fallit tillbaka efter kursen. Den äldre. Jag har inte fått tag på den andra. Men jag tror att det här koffeinet är en stor bov i dramat. För att de sa, nej, det kan jag aldrig göra, aldrig sluta med det där. Och tyvärr, så man kanske kan hålla ut ett tag till, men till slut så kommer de här starka begären tillbaka. Det finns motattacker mot abstinensbesvären på dag 3. Ja, och det är vad vi går igenom där. Lägg till, ja, efter ett tag så lägger man till mer och mer mat i kursen. Så först är det bara frukt, sen blir det frukt och grönsaker, sen blir det bröd och sen så rekommenderar vi faktiskt att låta bli kött, åtminstone under den första tidsperioden, för att det innehåller också ett ämne som kallas för purin, som har en mild, inte lika stark effekt som koffein, men det har en liknande effekt som finns i blodiga stekar till exempel. Sen pratar vi om självkänsla, att Gud, hur Jesus och Gud värderar oss. Och sen på sista dagen så går man igenom viktminskning. För många kan uppleva att, eller rökningen, vad den gör är att den ökar metabolismen. Det är den enda positiva saken som rökning har. Och det kan göra att när man slutar röka så kan man gå upp lite i vikt. Och det ska vi gå igenom där också, om hur man ska handskas med det. Helt enkelt att fortsätta motionera och äta en bra kost. Så, det är sista dagen. Och lite om motiv, om varför man vill sluta röka. Men sen, ja, är det några frågor om de dagarna förresten, innan?
Det är i stort sett det som står här, som går igenom varje dag.
Ja, precis. Jag brukar ge dem en kopia utav det också varje dag. Så att de får det och får komma ihåg det. I slutet, ifall de har gått igenom kursen, även om de har kanske fallit någon gång, men så har de tagit mod till sig och gått tillbaka igen. Så får de en sån här. Ett diplom som man helst ska skriva ut på lite tjockare papper. Och
ett stämpel.
Sa du?
Ett sigill.
Ja, precis. Jag vet inte. Men någonting som någon får, och jag vet att det var en tjej som jag hjälpte med det här i Malmö som var väldigt glad över det här. Hon bara, det här ska jag sätta på väggen. Och hon var liksom överlycklig över det och kunna visa att nu har jag faktiskt slutat. Så det kan vara en bra sak. Ja, och så är det en påminnelse för dem då att, ja just det, jag har slutat. Och det är skönt för dem. Berätta för dem hela tiden, påminn dem om att de inte är rökare längre. De behöver inte se sig själv som rökare. Så det är liksom en del av deras dåtid. Och många känner en sån befrielse i det. Att wow, men jag är ju faktiskt inte en rökare. Jag behöver inte ha det här dåliga samvetet för att jag är en rökare. Ja. Så jag hoppas att det här ska kunna vara till nytta och glädje för er. Jag tror som bibelarbetare, som pastorer, att det här är någonting som vi kommer att komma i kontakt med. Vi kommer att behöva hjälpa människor med att sluta att röka. Och vi kan använda de här bibliska principerna för att hjälpa dem med det. Och då kan de vara segrare över den här vanan och ära Gud i deras kropp.